Här börjar Dröm och verklighet av Nora Roberts i översättning av Frida Lindholm, inläst av Alexandra Drotz-Run för Harlekin. Kapitel 1. Merle T. Johnson satt på den trasiga vinylsitsen på en barstol på Annie's Café, drygt 7 kilometer norr om Friendly. Han dröjde sig kvar över en ljummen läsk och lyssnade med ett halvt öra på den skrapiga countrylåten som rasslade i Annies radio. Kvinnor är födda till att bli sårade, var den nya klagolåten från Nashvilles senaste hopp. Merle visste inte tillräckligt om kvinnor för att protestera. Han var på väg tillbaka till Friendly efter att ha kollat upp ett klagomål angående en av rancherna i närheten. Fårstölder, tänkte han och svalde ännu en klunk läsk. Det hade kunnat vara spännande om det hade legat något i det. Potts höll på att bli för gammal för att veta hur många får han hade. Sheriffen visste att anklagelserna var ogrundade, tänkte Merle dystert. Där han satt på det sjaskiga kaféet i lukten av stekta hamburgare och lök som hängde i luften beklagade sig Merle över orättvisan i det hela. Det fanns inget mer spännande att göra i Friendly, New Mexico än att ta hand om gamle Silas när han blev full och bråkig på lördagskvällarna. Merle T. Johnson var född för sent. Om det hade varit 100 år tidigare hade han haft chansen att stå inför banditer, rida i polisuppbåd, hamna öga mot öga med pistolmän. Den typen av saker som det var meningen att assistenten till en sheriff skulle göra. Och där satt han, tänkte han uppgivet, nästan 24 år gammal. Och det största gripande han hade gjort var när han tagit tvillingarna Kramer för att de hade vandaliserat den lokala biljardhallen. Merle kliade sig på överläppen där han utan större framgång försökte odla en respektabel mustasch. Den bästa delen av hans liv låg redan bakom honom, avgjorde han. Och han skulle aldrig bli något annat än en assistent i en bortglömd liten håla där han fick sysselsätta sig med att jaga påhittade fårtjuvar. Om någon ändå kunde råna banken. Han drömde om det en liten stund. Föreställde sig en häftig biljakt och eldstrid. Det hade minsann varit något. Han skulle få sin bild tryckt i tidningen. Kanske ett köttsår i axeln. Tanken blev allt mer tilltalande. Han kunde gå med Mitella i några dagar. Om sheriffen bara hade låtit honom bära vapen. Merle T, tänker du betala för läsken eller ska du sitta och drömma hela dagen? Merle återvände med ett ryck till nuet och reste sig hastigt. Annie stod och iakttog honom med händerna på sina breda höfter. Hon hade små mörka ögon, rosig hy och en beundransvärd rödblond hårman. Merle hade inte så bra hand med kvinnor.
Jag måste åka tillbaka, muttrade han och fumlade efter plånboken. Sheriffen behöver få in min rapport.
Annie fnös till och sträckte ut handen med den fuktiga handflatan uppåt. Efter att hon ryckte åt sig den hopskrynklade sedeln gick Merle därifrån utan att be om växel. Solen lyste så starkt att han blev bländad. Reflexmässigt kisade han mot ljuset. Det studsade mot vägbeläggningen i vågor som skimrade nästan som vätska. Men dagen var varm och dammig. På ömse sidor om bandet som vägen utgjorde fanns inget annat än klippor och sand och några envisa fläckar med gräs. Inte ett moln syntes på den hårt klarblå himlen. Inte ett moln som silade solens vita strålar. Han drog ner hattbrättet i pannan och gick mot bilen medan han önskade att han varit tillräckligt modig för att be Annie om växel. Skjortan var fuktig och klibbig redan innan han sträckte sig efter dörrhandtaget. Merle såg solen speglas i vindrutan och kromdetaljerna på en bil som närmade sig. Den var fortfarande 1,5 kilometer bort, avgjorde han lättjefullt medan han såg den köra längs den långa raka vägen. Han fortsatte att betrakta dess framfart med frånvarande intresse samtidigt som han grävde i fickan efter nycklarna. När den kom närmare lät han handen vara kvar i fickan och spärrade upp ögonen. Vilken bil, tänkte han i häpen beundran. Det var en tjusig, utländsk kärra, röd och blank. Den susade förbi utan att sakta in och Merle vred häftigt på huvudet för att stirra.